Är Jesus uppstånden? Ja, det har vi ju hört här flera gånger, så det är väl ganska enkelt att säga ja på den frågan. Ska vi be tillsammans? Tack levande uppstående Jesus Kristus för att du är här mitt ibland oss. Och Herre, vi ber att du ska tala till oss idag. I Jesu namn. Amen. Den kristna tron står och faller med uppståndelsen. Vad skulle det vara om Jesus hade sagt till sina lärjungar att han skulle lida, dö, men på den tredje dagen skulle han uppstå igen från de döda om han inte hade uppstått? Vad skulle det innebära? Ja, då kunde den kristna tron inte vara sann. Precis. Och Paulus, han går så långt så att han i första Korinthierbrevet 15, vers 17 säger: men om Kristus inte har uppstått, då är er tro meningslös och ni är ännu kvar i era synder. Så det här är otroligt viktigt. Vår tro på Jesu Kristi uppståndelse, att han faktiskt är uppstånden. Och det finns många olika sätt att närma sig det här ämnet. Vad talar för Jesu uppståndelse? Och för ett par år sedan så fick jag ett videoklipp då av Elia, vår äldste son. Han sa du borde titta på den här Habermas. Han har en intressant vinkling på det här. Ja, tänkte jag. Jag har väl sett det mesta. Men jag satte mig in i vad han hade att säga, den här doktor Habermas. Och det är vad vi kommer att titta på idag. Ett ganska intressant sätt att nalka sig uppståndelsen. Han gör det som en historiker. Alltså han har alltså en doktorsgrad i historia och religionsfilosofi från Michigan State University. Och han har tittat på det här utifrån rent historiska perspektiv. Vad kan man komma fram till som historiker när det gäller uppståndelsen? Det är en ganska intressant tanke. Och då har han undersökt i stort sett alla vetenskapliga artiklar som rör uppståndelsen och som skrivits på engelska, tyska och franska under de senaste 40 åren. Så det är ett gediget arbete han har gett sig in i. Och varför har han gjort det? Jo, han vill komma fram till, finns det någonting som i stort sett alla forskare är överens om när det gäller Jesu uppståndelse? Det har varit hans approach till det hela. Och han har kommit fram till vissa fakta som 95% av alla forskare som skrivit om tidig kristendom är överens om, vare sig de är troende, agnostiker eller ateister. Och det här börjar bli intressant. Va? Finns det 95% fakta som forskare skulle vara överens om, som har att göra med Jesu uppståndelse? Är ni intresserade? Okej, låt oss titta på vad Habermas har att säga. Han säger, när man avgör historiciteten av en händelse, då är det väldigt viktigt att ha vittnesuppgifter från rätt personer vid rätt tidpunkt. Det är oerhört viktigt. Personer som man vet verkligen har funnits och att de har kontakt med den verkliga händelsen, helst ögonvittnesuppgifter. Så rätt person över rätt tidpunkt är viktigt för historicitet. Och minst 95% av forskarna anser att Paulus, personen Paulus, han skrev breven till romarna, korinterna, galaterna, filipperna samt första Thessalonikerbrevet. Det här är alltså ingenting som man bråkar om, utan man anser dem som genuint paulinska. Okej, då har man någonting att utgå ifrån, de här breven. Han kommer alltså från den vinkeln, som en historiker. Det här är man överens om. Vad innebär då det? Han undersöker framförallt tre kapitel i de här breven. Det är första Korinthierbrevet 15 som är det kapitel som handlar just om uppståndelsen. Och där alla ögonvittnena, eller många av ögonvittnena, är listade. Och Galaterbrevet kapitel 1 och 2. Vi ska snart se vad han gör med det här och varför. Paulus, vem var han då? Ja, han var ju en lärd man. Han hade studerat. Och han var mycket skeptisk till uppståndelsen. Han började alltså med en skeptiker. Han var inte bara skeptiker. Han var ju en direkt fiende till den kristna tron. Så här säger han själv i Galaterbrevet 1. Ni har ju hört hur jag tidigare uppträdde som jude. Hur jag ytterst våldsamt förföljde Guds församling och försökte utrota den. Det här är Saul av Tarsus. En uttalad skeptiker som inte hade ett uns till tro på uppståndelsen av Jesus Kristus. Där börjar vi. Plötsligt gör Paulus anspråk på att ha mött den uppståndne Jesus. Och därefter reser han runt och predikar om Jesu död och uppståndelse i Romarriket. Vad är det som har hänt? Han säger i första Korinthierbrevet 15, vers 8 och 9. Allra sist visar han sig också för mig, som är som ett ofullgånget foster. Ty jag är den ringaste av apostlarna. Jag är inte värd att kallas apostel, eftersom jag har förföljt Guds församling. Han alltså gör anspråk på att han har mött personligen den uppståndne Jesus Kristus. Och det är det som är den radikala vändpunkten i den här personens liv. Saul av Tarsus, som blir aposteln Paulus. Någonting ytterst radikalt inträffade i hans liv. Habermas utgår från Jesu död år 30. Det kan vara 33 också, men Habermas utgår från år 30. Och så tittar han in i första Korinthierbrevet. Första Korinthierbrevet är skrivet då 55, alltså 25 år efter den historiska händelsen. Det är inte lång tid när man talar om historia, 25 år. Det är en ganska kort tid. Bröder, jag vill påminna er om evangeliet som jag predikade för er, som ni tog emot och står fasta i, och genom vilket ni blir frälsta. Jag vill påminna er om orden som jag förkunnade, om ni nu håller fast vid dem, annars var det förgäves att ni kom till tro. Han skriver till dem år 55 att han påminner dem om något som han har predikat för dem. Vad är det han har predikat? Ja, han var där och predikade år 51 för korinterna. Och det är det han påminner om när han skriver första korinterbrevet. Det är någonting han har sagt år 51. Alltså, vadå, 21 år efter uppståndelsen. Vad är det han har sagt? Ja, det här är vad han har sagt. Jag meddelade er det allra viktigaste. Vad jag själv hade tagit emot, att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna, att han blev begravd och uppstod på tredje dagen enligt skrifterna, Och att han visade sig för Kefas och sedan för de 12. Och därefter visade han sig för mer än 500 bröder på en gång, av vilka de flesta ännu lever, medan några är insomnade. Sedan visade han sig för Jakob och därefter för alla apostlarna. Okej, det här säger han att han hade tagit emot. Han har tagit emot att Jesus visade sig för Kefas. Han har tagit emot att Jesus visade sig för de 12, för 500 bröder på en enda gång. De flesta lever, de är ögonvittnen, det går att kolla alltihop det här. Och han visade sig för Jakob och därefter för alla apostlarna. Det här säger Paulus: jag meddelade er vad jag själv hade tagit emot. När tog han emot det här? När fick han reda på det här? Att Jesus hade visat för Kefas, alltså Petrus. Att Jesus hade visat för 500. Och för Jakob, när tog han emot det? Det är intressant att veta, va? Okay. Paulus mötte den uppståndne Jesus cirka 2 år efter uppståndelsen. Det är alltså mycket tidigt som vi har Paulus omvändelse. Och han skriver så här till Galaterna: först 3 år senare får jag upp till Jerusalem för att lära känna Kefas. Och jag stannade hos honom i 15 dagar. Någon annan av apostlarna träffade jag inte, bara Jakob, Herrens bror. Okej. Paulus var alltså i Jerusalem år 35. 2 år efter uppståndelsen, då fick han själv möta den uppståndne Jesus. Han säger 3 år senare, vad är vi då? 5 år efter uppståndelsen. Då har han träffat Kefas, han har träffat Jakob. 2 personer som är ögonvittnen till själva uppståndelsen. Och han har alltså talat med dem, han fått reda på av dem just det här. Att Jakob har sett honom, Kefas har sett honom, över 500 personer såg honom vid ett enda tillfälle, och Paulus berättar naturligtvis om sin starka möte med Jesus som har skett då 3 år tidigare. Man kan tänka sig att det liksom gick mycket dynamiskt samtal som pågick där. Ja, nu är vi alltså bara 5 år efter den historiska händelsen. Det här det är mycket intressant alltså. Sen testas Paulus evangelium, och det gör det år 49-50. Paulus skriver Galaterbrevet 2. 14 år senare får jag upp till Jerusalem. Okej, vi hade sagt att det här var år 35 som han var i Jerusalem. Plus 14, vi hamnar i 49, och vi hamnar vid det stora apostlamötet i Jerusalem som äger rum år 49-50. Och där testas alltså det evangelium som aposteln Paulus predikar överallt i Romarriket. Och han säger så här i Galaterbrevet 2: mig ville dessa ansedda inte ålägga något mer. Tvärtom. De insåg att jag hade blivit betrodd med evangelium till de oomskurna, liksom Petrus till de omskurna. Så, det evangelium som han predikas, det behövs inte ändras på någon enda punkt. Och centrum av det evangelium han predikar är just Jesu död och uppståndelse. Hur vet vi det? Jag öppnar Romarbrevet. Ja, det var ju alla överens om att det var historiskt. Ja, öppna Galaterbrevet, ja, det var ju också alla överens om att det var historiskt. Öppna Filipperbrevet, ja, det är ju så. Han predikar hela tiden om Jesu död och uppståndelse. Och det här är nu testat av ögonvittnena där i Jerusalem år 49-50. Okej, vilka var där? Ja, där var apostlarna. Där var Petrus, där var Jakob, där var Johannes. Ögonvittnena var där. Och de gav grönt ljus, godkännande. Så här har vi en testpunkt som ligger ungefär 20 år efter uppståndelsen. Så Paulus evangelium om Jesu död och uppståndelse bekräftades av apostlarna i Jerusalem år 49-50. Är ni med? Ja. Ingen har slocknat än. Okej, vad kan vi dra för slutsatser här? Vi ska titta lite grann utifrån rent historiskt perspektiv. Jesu död, år 30. Vi har första Korinthierbrevet skrivet år 55, 25 år efteråt. Vi har en Paulus som predikar i Korinth år 51. Och då berättar han för dem om Jesu död och uppståndelse. Han har visat sig för Kefas, han har visat sig för Jakob, han har visat sig för mig, han har visat sig för 500. Det här är vad han berättar år 51. Vi har år 49-50, apostlamötet i Jerusalem, där det här bekräftas på alla tänkbara sätt. Och vi har Paulus i Jerusalem år 35, och där träffar han just Petrus, aposteln Petrus och Jakob, och samtalar med dem. Han talar med ögonvittnena. Vi är oerhört nära själva händelsen. Och vi har Paulus egen omvändelse 32. Två år efter uppståndelsen. Vad kan vi dra för slutsats av det här? Utifrån rent historiskt tänk, inte något konstigt trostänk här. Det här är bara ren historia vi tittar på. Detta bevisar att vittnesmålen om Jesu uppståndelse går hela vägen tillbaka till själva den historiska händelsen. Det handlar alltså om det historiska kravet att ha rätt personer vid rätt tidpunkt. Och det här har han alltså lagt fram i den akademiska världen, och det är ovedersägligt. Det håller. Som en historiker. Det här är ju intressant, eller hur? Okej. Okay. Ska se vad det är de 95% av forskarna faktiskt håller med om. För det är rätt intressant. Vad kan man dra för slutsatser? Hur nära kan man komma, så att säga, uppståndelsen? För det första, Jesus dog genom korsfästelse. Alla är överens om detta, ingen bråkar om det. Han begravdes. Ja, det är ingenting som man bråkar om, det tror man. Han begravdes. Lärjungarna förlorade hoppet. De blev förtvivlade. Ja, det är ingenting som någon bråkar om. Graven var tom. Här kan det ju komma frågor, men vänta lite. Det finns så starka indicier på att graven måste ha varit tom. Vi kommer till det lite senare. Punkt 5. Lärjungarna var helt övertygade att de hade mött den uppståndne Jesus. Det här är ingenting som historikerna betvivlar. Att lärjungarna, ögonvittnena, de var helt övertygade om att de hade mött den historiske, den uppståndne Jesus. Punkt 6. De förvandlades till modiga ögonvittnen. Från att ha förlorat modet, de var helt motfällda, förtvivlade, sorgsna, så blev de alltså modiga ögonvittnen till Jesu uppståndelse. Det är ingen som betvivlar detta. Uppståndelsen var central i budskapet, i evangeliet. Ja, det är ingen som betvivlar det. Det är bara att öppna Romarbrevet, Galaterbrevet, Filipperbrevet och se vad är den centrala delen. Jesu död och uppståndelsen. Ja, det är klart att det var det. Det finns ingen som betvivlar. Uppståndelsen predikades i Jerusalem. Ja, det håller man också med om. Och det är klart att här börjar bli intressant. Med den tomma graven. För hur kan man börja tala om en Jesu Kristi uppståndelse från de döda i Jerusalem om graven inte var tom? Det blir fullständigt omöjligt. Så där i Jerusalem, där Jesus korsfästes, där han begravdes, där börjar man tala om Jesu uppståndelse och den tomma graven. Punkt 9. Kyrkan föddes och växte i Jerusalem. Återigen, Graven måste ha varit tom. Det är helt omöjligt att människor skulle ha trott på Jesu död och uppståndelse om graven inte var tom. Okej, så kyrkan föddes och växte i Jerusalem. Det här är vad historiker håller med om utan problem. Punkt 10. Ortodoxa judar som trodde på Jesus började fira gudstjänst på söndagen. Det här är ytterst anmärkningsvärt. I 10 Guds bud så har vi ju om sabbatsdagen. Tänk på sabbaten så att du helgar den. Och det är ju påbjudet i Gamla testamentet på många ställen av Gud själv att judarna ska fira sabbaten. Och Jesus firade sabbaten. Och lärjungarna firade sabbaten. Men troende judar, ortodoxa judar som trodde på Jesus, började av någon anledning fira gudstjänst på söndagen. Det måste varit någon otroligt stor händelse som fick dem att byta gudstjänstdag. Och vad var den enskilt stora händelsen som resulterade i detta? Jesus Kristus uppstod på den första veckodagen. Och det var det man samlades för att fira och tillbe den uppståndne levande frälsaren. Punkt 11. Jakob blev övertygad om, han var övertygad om att han hade mött den uppståndne Jesus. Och det här är Jakob, Herrens bror. Han som alltså inte var en efterföljare till Jesus Kristus när han vandrade här på jorden. Och skeptiken Paulus, han vart övertygad om att han mötte den uppståndne Jesus. Det här är sådana saker som 95% av alla forskarna håller med om. Okej, börjar bli ganska entydigt pekande i en viss riktning. Tycker ni inte det? Eller? Ja. Okej. Gary Habermas, han är ju själv en troende. Och han säger så här, om man ska dra några slutsatser av de här 95% då. Gå i den riktning som indicierna leder. Och de pekar entydigt mot att Jesus Kristus faktiskt är uppstånden. Så om du ska använda logik av det här. Vart leder dig fakta? Vart leder dig bevisen? Ja, de pekar åt ett enda håll. Han är faktiskt uppstånden. Jag går i den riktningen. Okej, man kan inte som vetenskapsman stå och säga Jesus Kristus är uppstånden. För då är man inte längre historiker. Men det här 95%, det är vad en historiker kan säga. Det kan alla vara överens om. Och sen, precis som Nils sa, det måste komma till ett steg i tro. Han är uppstånden. Han lever. Och han kan vara min herre och frälsare. Så, gå i den riktning som indicierna leder. Och de pekar entydigt mot att Jesus Kristus faktiskt är uppstånden. Och han säger också, om Jesus är uppstånden så är detta det yttersta beviset på att Jesus är den han gjorde anspråk på att vara. Han är Messias, han är Guds son, han är världens frälsare. Här har ni beviset. Ta det, ta trosteget. Ta emot det i era hjärtan. Jesus lever. Halleluja. Låt oss be tillsammans. Tack Herre för att du är uppstånden. Ditt ord säger det på blad efter blad att du lever idag. Herre, tack för alla som har fått möta dig levande uppståndne frälsare. Vårt hjärta säger att du lever, att du bor i oss genom din ande. Halleluja. Men tack Herre att också historiker kan komma fram till att allt tyder på att du är uppstånden. Levande Jesus Kristus, vi tillber dig. Amen.